Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Iran, 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 det är allt vad rubrikerna handlar om i dagens läge nästan. Och vi ska fortsätta på den tråden, nämligen ställa frågan vad händer om Irankriget blir långvarigt? Hur påverkar kriget inrikespolitiken i USA? Vi har kanske sett lite av det redan. Vad händer med stödet för Trump om kriget då faktiskt drar ut på tiden? Och går det överhuvudtaget att tvinga fram regimskifte i ett annat land genom krig? Har det någonsin lyckats? Jag har ett lite, någon skulle säga omaka par att diskutera idag, men jag ville ha olika bilder av USA ur olika perspektiv. Jag har USA-forskaren Oskar Winberg här, välkommen.
Tack.
Och medverkande från Österbotten så har vi tidigare fredsbevararen och kommunikationskonsulten Elli Flen. Välkommen Elli Flen.
Tack.
Där har vi dig. Det som sagt, ja, ni har olika inblick i det som sker just nu. Och det där, jag tänker börja med dig, Elli Flen. Alltså det är ju en tid sedan du var fredsbevarare, men du fanns bland annat i Afghanistan i tiden. Hur har du sett den här händelseförloppen nu utvecklas, alltså det som håller på att ske, och i synnerhet om det här kriget nu drar ut på tiden? Vad tänker du om det?
Det är klart att precis som säkert de flesta andra så ser man ju bekymrat på det här. Och det hela kryddas ju av en sån här okunskap. Vi vet inte, och jag ser fram emot att höra Oskars analys av att vad är egentligen målet från USAs sida med det här. Kommunikationen är jätteotydlig. Vi får motstridiga budskap vad det handlar om. Men om jag nu tar på mig de här liksom glasögonen från hur det var att vara själv i ett land som, där man försökte ändra på regimen och bygga ett nytt samhälle, så känner man ju att nu, för det första, att nu startar man någonting nytt igen som man sen på något sätt måste ta sig ur. Hur ska man ta sig ur? Vad är slutmålet? Vart vill man nå? Och av många råddiga, kanske råddiga tankar så övers det nog den här att lärde vi oss nu ingenting på de där 20 åren i Afghanistan som ju sluta i ett misslyckande och sluta med att vi med USA i spetsen men vi andra också, länder som var involverade, tvingades på ett ganska snöpligt sätt komma bort därifrån. Och slutresultatet var att landet hamnade i en ännu större, ett ännu större elände än vad man var före. Och därför tänker man nu att vad är målet med Iran? Och tror man faktiskt att genom att bomba och på ett sånt här förfärligt sätt attackera ett land, att man ska få bort den där hotbilden mot, som ju är verklig, mot Israel och i förlängningen USA och resten av den, så att säga, otrogna världen. Själv tror jag ju att det här gör ont bara värre och att vi nu har framför oss år av växande terrorhot.
Mm. Då ger jag ordet till Oskar Winberg. Det var många saker som Elli Flen tog upp. Alltså, det som hon som tidigare fredsbevarare och tänker så här, att hur tar man sig ur detta? Tycker du att man har kommunicerat? Har man alls kommunicerat ordentligt i USA, alltså motiven och just den här exitplanen?
Nej, det har man ju inte. Mm. Och det i synnerhet har kommit så mycket motstridig information från såväl Trump men i synnerhet från hans närmaste rådgivare och allierade. Så det är väldigt svårt att få sig en bild av hur ser man egentligen i Vita huset på det här. Mm. Och det här kan te sig liksom nästan som en parodi om man tänker till exempel på hur republikaner i Vita huset och i kongressen talar om ordet krig. Alltså Trump till exempel sa när han adresserade nationen med en videotal, så talar han om att det kan vara att amerikanska soldater mister livet och det som händer i krig. Men samtidigt så har vi sett hur republikaner i kongressen försöker vända och vrida på sig så att de blir en pretzel för att inte behöva säga att det här är ett krig och kalla det istället. Och här får vi nästan påminna oss om liksom ryska ord när man kallar det en specialoperation eller man kallar det missilangrepp utan att liksom vilja ta ordet krig i sin mun helt enkelt för att det har både juridiska och politiska betydelser. Men jag tycker att bara det ordet lite signalerar att man har inte en politisk strategi bakom det här. Man har inte diskuterat vad det handlar om, hur man ska föra det här budskapet till befolkningen, till medborgarna. Och om man inte har det som politiker, så då är det ju väldigt svårt att säga att man har någon slags exit-strategi eller ens en målsättning. Handlar det om att man vill ha ett uppror i Iran? Vill man ha regimskifte? Vad är det som gäller? Allt det här har gått lite framåt och tillbaka vad gäller Vita husets kommunikation.
Nu när vi har tittat på reaktionerna på det som skedde, alltså det inleddes ju det här förra lördagen, alltså en vecka sedan, det här kriget eller den här attacken av Israel och USA mot Iran som satt igång det hela. Så det där, du ser då olika reaktioner rapporteras. Och sen ser man dessutom att det blir väldigt polariserande. Att en del hurrar att ayatollan dödades och andra samlas för att gråta på allmänna platser och sånt hänt. Och folk egentligen grälar på varandra också och beskyller dem för att vara på en eller annan sida i den här konflikten. Vad tänker du om det som utspelar sig, alltså de här scenerna? Hur ska vi tolka dem?
För det första så tror jag att det är liksom viktigt i det här skedet att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det vill säga, finns en auktoritär regim i Iran som begår brott mot mänskliga rättigheter.
Brutala
brott mot mänskliga rättigheter, precis. Och samtidigt så är av allt att döma den här angreppen på Iran i kontrastkonflikt med internationell rätt. Så man behöver inte, när man talar om krig, när man talar om utrikespolitik, så behöver man inte ha de goda och de onda, en sån här binär syn på saken, utan man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Och vad gäller sen den inrikespolitiska planen, så har vi ju samma binära mönster som vi ibland faller in på under det här paraplybegreppet polarisering och tänker att det finns två sidor och de är lika värda och man måste ge dem samma uppmärksamhet. Men faktum är ju att det här är ett väldigt impopulärt drag av den amerikanska administrationen. Alltså ungefär 38% av befolkningen säger sig stöda de här angreppen. Och då talar vi inte ens om liksom möjligheten av amerikanska soldater på iransk mark, utan bara sådana missilangrepp. Och för att sätta det i kontext, Afghanistan, som vi nämnde här tidigare, då var det 92%. Så 92%, 38, Irak för övrigt var 72, så även det är en överväldigande majoritet. Och nu talar vi om en klar minoritet som stöder det här. Så det är inte så enkelt som att det finns två sidor.
Vad säger du, Elly Flen, för du har ändå varit i Afghanistan. Om det här just att hur åsikterna delar, om vi nu håller oss till åsikterna, inte i USA eller i omvärlden i övrigt, utan på plats och ställe, det här att du ser olika känsloutredningar, vad tänker du om det?
Kanske man behöver först ändå göra väldigt klart att Afghanistan och Iran är två väldigt olika ställen. Och vi riskerar ju alltid falla i den där fällan att vi liksom buntar ihop hela Mellanöstern eller hela muslimska världen till en bunt. Den stora skillnaden här är ju att Iran är ju ett trots allt välorganiserat land med fungerande centralstyre, ett starkt. Det är en stat. Afghanistan var ju då i början av 2001, 2002 när man gick in där, så var ju talibanstyret var ju ett betydligt mer splittrat, alltså klan, uppbyggt på klaner och familjer och byavis, och det fanns liksom inte infrastruktur eller ett sånt här liksom vettigt centralstyre överhuvudtaget, plus att befolkningen var ju så väldigt, alltså desperat låg bildningsgrad. Mm. Alltså 70% av befolkningen då kunde inte läsa. Så man träffar ju där på människor på landsbygden som, de visste ju att Kabul var huvudstaden, men de hade ju aldrig varit där, de kände inte någon som hade varit där, de hade ingen liksom koll på vem satt på någon sorts post som skulle ha inverkat på dem på något sätt, och alla sådana här strukturer som för oss är självklara, som utgör en nation och en stat, så fanns ju inte på plats. Så där var ju, och nu till din fråga, där styrdes ju folks åsikt av väldigt primära behov. Den som var starkast, så den lydde dem. Den som riskerade ge dem mest stryk, så lydde de. Så om de var mest rädda för talibanerna, så lydde de talibanerna. Om vi fredsbevarare lyckades tillfälligt få dem att känna sig mer trygga på vår sida, då liksom vände deras åsikter mot oss. Men det handlar hela tiden om väldigt primära behov, som varifrån får vi mat, hur håller vi oss vid liv. Iran är, så som jag ser det, nu är jag verkligen ingen Iran-expert, är liksom på ett betydligt mer sofistikerad nivå, och där folk trots allt har haft möjlighet att bilda sig en åsikt. Sen vet vi att det har varit liksom följt med en massa fara att uttrycka åsikter som har gått mot den här regimen, och det är allt klart, men att tro att iranierna nu skulle vara någon enhetlig massa som går på något sätt att säga att jippi, nu är ni fria, nu kan ni bilda en ny regering, så då är man ju nog ganska korkad om man tänker så.
Eli Flen, du ställde här tidigare frågan att lärde vi oss ingenting av Afghanistan, att det är det som du ändå har tänkt här, och nu ställer jag frågan till Oskar Winberg, finns den diskussionen på gång i USA, alltså att lära sig av historien?
Naturligtvis, men det historiska minnet är kort. Och det ser vi inte endast i frågan om diskussionen kring Irakkriget, Afghanistankriget, utan också naturligtvis vad gäller Irans historia, där man ofta börjar berättelsen 1979 med att man omkullkastar shahen och det här ayatollah Khomeini kommer till makten. Och det gör ju naturligtvis, om man har ett kort minne eller ett bristfälligt historisk insikt, så är det svårare att ta rätt lärdom. Samtidigt så vill jag här påpeka att amerikanska presidenter som i synnerhet som avfyrar missiler mot länder i Mellanöstern, det är alla amerikanska presidenter under 2000-talet som har ägnat sig åt sådant. Inte i den här skalan, nödvändigtvis inte mot Iran, men mot länder i Mellanöstern. Och det är inte klart att det nödvändigtvis har en politisk kostnad att ägna sig åt sån här sorts angrepp. Däremot såg vi ju väldigt tydligt när amerikanerna drog sig ur Afghanistan efter 20 år i landet, att det hade ett pris för Joe Biden rent politiskt, även om man inte kan lägga bördan endast på hans axlar vad gäller hur man får handla att lämna Afghanistan.
På vilket
Afghanistan.
Sätt hade det ett pris politiskt?
Man ser väldigt klart att det sammanfaller med när Bidens opinionssiffror går ner. Och i synnerhet här får man kanske rikta ett finger mot liksom den här media-elitgruppen som styr diskussionen i Washington i mångt och mycket. Så fanns det en väldigt stark uppfattning av att det här var förnedrande för USA, och man fokuserar snarare på hur man lämnar landet än huruvida man borde ha varit i landet i 20 år. Och det här var ju en fråga som var väldigt viktig för Biden. Men han visar ju att man tar stryk om man driver en sån här linje i komplicerade frågor. Så det är inte så enkelt som att säga att när amerikaner går i krig så är det jobbigt för dem politiskt.
Men de talar alltid om att vinna eller förlora ett krig. Och det är ju det som verkar nu också, åtminstone på vissa forum, dominera den här diskussionen. Att we're gonna win, what if we lose? Alltså, är det värsta som kan hända att man får stryk i Iran? Kan man ens få det? Det vet jag inte. Men,
jag skulle säga att hur definierar vi att vinna? Hur definierar vi att förlora?
Men har de vunnit till exempel i Afghanistan där kvinnor knappt får andas längre?
Det är en väldigt rimlig fråga. Har de vunnit i Irak? Har de vunnit i Vietnam? Har de vunnit i Korea? Det här är en fråga om man kan ställa och ha olika svar. Men genom att inte egentligen ge en slags målram så kan man ju alltid sparka bollen och säga att den gick i mål oberoende vad som händer, och i synnerhet när man tänker på hur överväldigande arsenal Förenta staterna har, hur enorm skada de kan orsaka ett land som Iran, så är det ju lätt att kunna flytta på målburen och hävda seger i vilket skede som helst. Och det har vi ju sett redan, Vita huset har redan förklarat att de har totalt förstört, obliterate Iran.
Det sa de redan på förra sommaren när de bombade där föregående gång. Eli Flen, du kastade den här frågan här också som jag nu ställde här till Oskar Winberg, att lärde vi oss ingenting? Hur ser du som fredsbevarare? Alltså, vad tänker en fredsbevarare i en sån situation? Eller ska vi säga en soldat helt enkelt på marken någonstans om det här med att diskussionen om att vinna, förlora eller uppnå vad då för mål?
Alltså det som jag minns att jag tänkte då och pratade mycket med mina kollegor när vi var i Afghanistan var just det här tidsperspektivet. Och där på något sätt när man var mitt i det och träffade de här afghanerna varje dag och så hur komplex den där situationen var, så åtminstone för mig så föll nu den där poletten ändå ganska snabbt ner att det här finns ingen quick fix. Det här är så komplext och här har vi så mycket att göra, så ska vi, är målet att afghanerna ska kunna upprätthålla en egen något sån här demokratisk och organiserad stat som inte hotar omvärlden, så kommer det här att ta generationer. För vi måste börja med att lära folk att läsa. Och nu är vi ju inte på samma startlinje med Iran, men jag tror att en av de här sakerna som vi kanske missar är att förstå det där. Nu pratar Trump om 4 veckor. Och jag tänker liksom, vi pratar om en stat, vi pratar om en hel nation med en lång historia som har börjat långt före det där 70-talets händelser. Att ska man, om man vill få till en förändring på det, så då vi pratar alltså om generationer. Samtidigt som om vi nu, eller om USA och Israel nu genom det här öppna Pandoras box för nya terrorceller, för ett nytt sånt här nyuppväckt hat mot Israel och USA. Alltså hat mot Israel finns och har funnits hela tiden, det är inte frågan om det, men att Al-Qaida föddes när USA öppnade militärbaser i Saudiarabien på muslimernas heliga mark. Nu startar det här nu en ny sårfröet för en ny sån här motstånds-, terror-, hat-, hämnd organisation som kommer att bubbla under ytan, och sen när de får chansen så blommar upp. Och här det här tidsperspektivet igen som vi glömmer att i den här... Nu ska man vara försiktig att prata om liksom islamsk kultur, men där den här viljan att hämnas på orätt som görs mot muslimer finns stark, så den har inga tidsbegränsningar. Kan man inte hämnas imorgon, så hämnas man i övermorgon eller nästa vecka eller nästa år, och hinner jag dö före jag hinner hämnas, så flyttas förpliktelsen över till mina barn. Och nu ställer vi, jag är rädd för att vi nu ställer till med någonting som vi kommer att i åratal, årtionden framöver att få sota för.
Mm. Och här är ju en av de stora liksom misstagen när man försöker sätta utrikespolitiskt agerande in i en politisk kontext. Och Trump har ju visat att hans tidsperspektiv är inte generationer. Hans tidsperspektiv i mångt och mycket verkar handla om honom personligen. Kan han dra nytta av det här? Och det har vi sett i otaliga instanser, så har han agerat enligt en väldigt kort tidsram för egen vinning i synnerhet, snarare än landets eller ens partiets vinning. Och då när vi tittar på en sån här fråga, så är det egentligen väldigt mycket bättre om man har politiska ledare som känner sig i någon mån bunden till en folkopinion. Och Trump vet ju i detta nu att han inte kan ställas till svars juridiskt för det som han gör vad gäller utrikespolitiskt i Förenta Staterna på grund av ett beslut från högsta domstolen sommaren 2024. Han vet också att han inte kan ställas politiskt till svars på grund av att det republikanska partiet böjer sig efter hans vilja.
Än så länge.
Än så länge, och vi har sett riksrättsåtal mot honom i två etapper, och inte ens då har republikanerna kunna stå upp mot honom, inte ens efter 6 januari 2021. Så jag tror att han känner sig ganska säker i att han inte kan ställas till svars. Och då blir ju den här folkopinionen den sista frågan. Och där agerar ju Trump på ett sätt som visar en person som inte låter sig påverkas av folkopinionen. Alltså, vad vi än tittar på för frågor under hans andra mandatsperiod, så gör han exakt vad han vill göra, inte vad som är liksom politiskt smart. Alltså, hans opinionssiffror är oerhört dåliga, men vi talar ofta inte om hur impopulär han är, utan hur stark han är, trots att det var det exakt motsatta när Biden hade långt högre opinionssiffror. Då oja och vojar man sig mycket i media över att hur är han så impopulär. Så här finns liksom, jag tror att Trump har knäckt det juridiska, han har knäckt det politiska, och i viss mån har han knäckt också media, vilket gör att den här folkopinionen är någonting som han inte behöver bry sig om, och det är farligt.
Men han gav just sparken åt Kristi Noem, den här inrikes, eller vad skulle man översätta, det var hon som styrde och ställde om de här utvisningarna och ICE och allt det här. Och precis nu, det är alltså en helt pinfärsk nyhet, så har han gett henne foten. Gjorde han det för att han blev sur på henne, eller gjorde han det på grund av folkopinion?
Jag tror inte att han, alltså, folkopinionen är emot ICE agerande. Det finns ingenting som tyder i Trumps val av att istället utnämna senator Mark Wayne Mullen som hennes efterträdare. Ingenting tyder på att han vill ändra beteende, utan Trump har en tendens att ge foten åt de som för hans politik och framstår som impopulära, inkompetenta eller svaga. Och jag tror att det är det perspektivet vi bör ta på den här frågan. Jag tror inte att han kommer att ändra sitt beteende, men Kristi Noem då fick lämna posten därför för att hon inte längre hade hans förtroende av allt att döma. Och istället så utser han då en lika Trump-vänlig, lika konservativ efterträdare.
Jag tänker mig så här att ju längre en sån här konflikt drar ut på tiden, så ändras ju också opinioner, alltså både på hemmaplan men också i det land där man utsätts då för. Och det har pratats mycket om det, att nu var han ju väldigt hatad, den här ayatollan, visserligen, och styra i Iran, och vi har helt nyligen sett brutala direkta mord av folk som har demonstrerat i Iran. Så att där finns säkert ett väldigt starkt också hat mot regimen. Men vad händer när man sen blir utsatt för bombardemang och att livet liksom först blir värre före det eventuellt kanske kan bli bättre. Vad händer på marken då? Jag vet inte om Elli Flen, har du någon syn på det här?
Ja, det har jag, för att det här tycker jag är en jätteviktig poäng, för jag menar, vi är människor. Ser vi våra familjemedlemmar slitas i stycken av bombardemang, så är det ju inte så att vårt hat för vårt eget lands dåliga regim kommer att förvandlas till en tillit till USA för det. Alltså, jag menar, en människa klarar av att hata två håll på samma gång. Och därför är ju det här, alltså det såg man ju med all önskvärd tydlighet i Afghanistan, att det gick ju inte att vinna folks tillit genom att bomba skiten ur byar, alltså. Och varje gång det blev det hände misstag och det blev civila offer, så gjorde det ju ont värre, och då var det ju liksom jättemycket svårare att få folk att lita på de utländska styrkorna igen. Och det här, jag kan inte förstå hur, när liksom Trump först bombar och så säkert den här förfärliga händelsen med flickskolan måste ju ha varit ett misstag. Jag kan ju inte förstå något annat, men misstag eller inte, men faktum är att vi har en fruktansvärd massa döda barn. Och att efter det säga att nu har ni chansen, Iran, nu kan ni ta över makten och skapa ett nytt samhälle. Hur ska någon som just har mist sina familjemedlemmar, sina barn i en bombattack från USA kunna lita på någonting vad USA säger? Så det här att bomba sig till folks tillit, det är ju absurt. Jag menar, var och en kan gå till sig själv och tänka att man kan ju tycka illa om regeringen här hemma, men kommer någon annan och försöka liksom genom våld störta vår samhällsordning, så det som händer är ju att vi slutar leden tätare och samlas då mot det yttre hotet. Så därför är det ju så extra kryptiskt nu här att vi inte vet vad egentligen USA vill med det här. Israel har jag lite lättare att förstå, och deras situation. Och jag tänker att ännu målet då att utplåna hela Iran. Men inte kan man ju tänka så. Alltså, så länge en endaste liten iransk pojke blir kvar och leva, så kommer ju han att vilja hämnas det här.
Ja, vi kom tillbaka här till det här just motiven som Elli Flen här menar att det är lite höllda i dunkel, eller man har anmält en massa olika motiv, och beroende på vem du frågar och vilken dag. Här har talat om massförstörelsevapen av den kaliber, alltså det skulle handla om kärnvapen. Och sen har det talats om att ge frihet till det iranska folket och det där what not. Hur viktigt, alltså på basen av det som Elli Flen just sa, så drar jag den slutsatsen att ju snabbare det här är överstökat från USAs del, så desto liksom bättre. Ju längre det drar ut på tiden, så desto argare och desto mer sluts de här leden, så som Elli Flen här påpekar.
Absolut, om vi tänker hur situationen ur ett geopolitiskt eller ett utrikespolitiskt perspektiv ter sig i Mellanöstern. Så det är klart att desto snabbare man når någonting som kan kallas fred, desto bättre för alla parter, vågar jag påstå. Men det är inte alls sagt att det är Trumps huvudsakliga intresse här. Och jag tror inte att det är en slump att en sån här aktion följer en en tidigare äventyr i Venezuela, alltså hur Trump lyckades åtnjuta, även om det kritiserades, även om det påpekades hur det stod i strid med internationell rätt, så lyckades han i synnerhet i media åtnjuta en ganska, liksom, ganska ljusa dagar i samband med operationen mot Venezuela.
Där man talar om amerikansk media.
Amerikansk media, ja, i synnerhet, ja. Absolut. Ja. Och det är ju någonting som Trump gillar. Han gillar när han är framme, när han är i strålkastarljuset och i synnerhet när folk säger trevliga saker om honom. Och egentligen så blev det liksom en intressant konflikt när det som republikanerna själva, Trump också och medierna i hög grad lyfte upp som framgångsrikt var den liksom militära och underrättelseoperationen, alltså hur träffsäker man var, hur snabbt man kunde agera,
hur fantastiska vapen man hade.
Precis, ja. Och det är ju detsamma bäddar liksom för den här Iran-möjligheten för den amerikanska militären, så har ju varit väldigt dödlig, någonting som Trump då uppskattar. Och jag tror att han i sig gärna ser att fokus ligger på hur stark han är i Mellanöstern snarare än på inrikespolitiska frågor som till exempel ICE, tala här om Kristi Noem, som Epstein-listan som ju har varit en törn i hans sida redan länge. Så jag säger inte att det här är en så kallad wag the dog-situation där man försöker
man ställer till ett krig för att glömma någonting annat.
För att få bättre politisk ställning på hemmaplan och distrahera. Men med Trump så är det svårt att inte se helhetsbilden kring hur han framstår, och i synnerhet hur han framstår då i media.
Men ju längre det här drar ut på tiden, ju fler ja, varsågod Eli Flen, varsågod.
Jag tänkte säga att man har ju nog hört experter nu också säga lite samma sak om Netanyahu, som ju också går mot val, och han var, det var under hans vaktpass som de här förfärliga attackerna mot Israel hände. Och han vill kanske, han behöver också desperat få en vinst för att komma sig ihåg för någonting bra. Och han, den här aktionen har ju jättebrett stöd i Israel då, däremot, som ju inte nu var tema för den här diskussionen. Men det verkar ju lite så att man jagar de här snabba kickarna, snabba vinsterna. Och tyvärr så hänger det ihop med det som jag pratade om tidigare, det tidsperspektivet. Att det ser bra ut i media för nu snabbt. Att vi dödar den andliga ledaren, men man tänker inte på de här långsiktiga konsekvenserna, att vara hurra. Jag minns så bra när jag var då i Afghanistan, när den dåvarande amerikanska presidenten gick ut och sa att nu för någonting hade gått lite framåt, och sa att nu kan kvinnorna i Afghanistan kasta burkan, ni är fria. Och jag tänkte att vår herre just ändå, att du har ju ingen aning om hur här ser ut, att det där kommer inte att ändra, att det där tar minst en generation, om inte två, innan någon kastar några burkor här. Och nu samma sak igen, att nu kan ni bilda ett nytt land, för nu är ni fria. Det visar bara på en total oförståelse för hur det där livet ser ut, verkliga livet ser ut i det där landet där man har varit och blandat sig i.
Men när ni talar om här, eller du talar Eli Flen om att det tar minst en generation, kanske två, men samma fråga kan man ju ställa om USA. Så jag menar, fortfarande så är Vietnamkriget en sorts sån här öppet, delvis åtminstone öppet, ja, sår.
Ja, och det beror ju förstås på vad man har för mål, men uttryck, alltså det tar generationer om man ska ändra en nations modus operandi, hur de fungerar och har byggt demokrati på ett ställe där det inte har varit demokratiskt. Då måste man liksom vara beredd på att verkligen gå in med större insatser än att bara släppa bomber. Det kommer som inte att funka, och det tycker jag väl att experter har varit ganska eniga om, att det går inte att bomba fram en förändring i en stat. Men det beror ju på, nu har vi ju haft lyckade och nödvändiga bombningskampanjer också till exempel på Kosovo-kriget och hur man genom att bomba Serbien fick slut på det som sannolikt skulle ha blivit ett mycket värre folkmord än vad det var på väg att bli hur som helst. Så inte, alltså, internationell politik och internationell krishantering är inte enkelt, men här opererar man ju nu med en, och Oskar får gärna fylla på, men det här verkar ju nu allting hänga på dagsformen på en amerikansk president som ju inte har varit direkt tydlig i sina målsättningar med någonting annat hittills heller.
Samtidigt vill jag här dra en parallell igen till den här helhetsbilden av Trump-administrationen och hur den ser ut. Och vi talar ofta konservativ, liberal eller republikan, demokratiskt. Men här finns ju den här enorma mörka molnen över det amerikanska samhället i form av en utveckling mot en auktoritär och fascistisk regim. Och det är viktigt att komma ihåg att om man tittar på Robert Paxtons definition av fascism, så finns det inte endast då det här besattheten av offerrollen eller förfall och fokus på renhet, men där är också det att man överger demokratiska normer, både på inrikesplan och utrikesplan, och just det här med att man strävar efter intern rening och extern expansion. Så, och det här går ju helt i linje med att alltså amerikanska administrationen i dagsläge vill inte tala om ett försvarsministerium, utan de vill tala om ett krigs ministerium, Department of War, och Pete Hegseth som försvarsminister talar om att krig och förstörelse är uppgiften för soldater. Och samtidigt så ser vi det här på andra håll, den här grymheten eller liksom våldsbejakande. Vi har varit inne på ICE, där såg vi i allra högsta grad det här. Mark Wayne Mullen som ska efterträda Kristi Noem för Department of Homeland Security är kanske känd för den breda publiken för att under en senatsutfrågning med en fackföreningsledare utmana honom till slagsmål i det där rummet. Eller så ser vi Tim Sheehy, republikansk senator från Montana, som här i dagarna själv gick och angrep en amerikansk veteran som protesterar mot den här aktionen i Iran. Så det finns liksom en känsla av att man vill föra fram en aggressivitet, en slags grymhet, och det finns goda skäl att tro att det är framgångsrikt i den politiska kontexten, eftersom vi vet att de till exempel som storma Kapitolium i ett statskuppsförsök den 6 januari, de benådades av Trump. Flera av dem har sedan dess arresterats för andra brott, men vi har liksom en tendens att ursäkta det här och ge immunitet åt dem som för en aggressiv, fysiskt aggressiv politik framåt. Så här finns liksom tendenser som kopplar samman det utrikespolitiska med det inrikespolitiska på ett sätt som är väldigt oroväckande.
Mm. Och hela, jag fyller på med hela Trumps sätt att använda, alltså hela hans retorik. Retorikforskare har ju tittat på hans tal redan före hans första presidentvals, eller före hans första presidentval, före hans första period. Och den är ju kryddad med krigsretorik och metaforer som handlar om just att slåss, fight. Och slåss och kriga är ju någonting som han använder fast han skulle prata om skolväsende eller böcker. Och jag vet inte om han pratar någonsin om böcker. Så det där är väldigt intressant det du säger, Oskar, och jag kan bara bekräfta det från kommunikationssynvinkel att ingen pratar så krigiskt som Donald Trump.
Men jag tänker ändå att det måste ju finnas fler än en åsikt i USA också bland vissa grupper, alltså internt i olika grupper. Och då talar jag inte bara om republikanska partier, men till exempel armén och de som vanligtvis åtnjuter ganska högt sån här hög respekt i USA, alltså army vets, veteraner. Så jag tycker jag har sett nu att det finns en splittring där. Alltså det finns mycket av de här som på riktigt har varit i krig och vet vad det går ut på och hur destruktivt det är som nog protesterar. Har jag rätt bild? Vad säger du, Oskar?
Absolut. Och som sagt, det här är impopulärt krig bland breda allmänheten, men det är ju väldigt ofta så att de som faktiskt har erfarenhet av krig är ju väldigt skeptiska till krig.
Så är det med finländska krigsveteraner också, så länge det finns det inte så många kvar längre, men det är ju de mest...
Alldeles. Och de vet att det finns egentligen ingenting som att vinna ett krig. Det finns förlorare i krig på alla sidor, oberoende utgången i själva liksom de militära operationerna. Sen vill jag ju påpeka att inom den här konservativa rörelsen så finns det ju också en del splittringar kring den här frågan. Inte nödvändigtvis bland folkvalda och inte nödvändigtvis uttalat i varje fall bland de folkvalda. Men i synnerhet bland sån här högermedia
miljö.
Tucker Carlson är kanske det kändaste. Andra är de här som lutar mer åt ett nynazistiskt håll, alltså sådana figurer som Nick Fuentes, som på inget sätt är alltså marginella figurer inom republikanska partiet eller den konservativa rörelsen, men alltså öppet antisemitiska röster som ser det som en... ser det här som ett israeliskt krig och därför hämtar in liksom det perspektivet på det här. Fox News är inte villiga att ge plattform åt sådana här figurer, men det är de här före detta Fox News som Tucker Carlson, som Megyn Kelly eller sen de här mera extrema rösterna som vi ser den här kritiken kring.
Nick Fuentes, som du nämnde här, jag såg att han publicerade en video där han gick ut och sa, jag vet inte om du har sett den, som att nu är en måtte, det här var liksom måtte rågat nu, och så sa han att skulle det vara val nu så röstar han på en demokrat. Mm. Vem skulle ha trott det? Jag såg en sån video av honom igår. Det där Ellie Flynn som har det här perspektivet också som kommunikationskonsult, så det här som Oskar här säger om medias roll och hur man kommunicerar kring det här, så det intresserar säkert dig också.
Ja, absolut. Och nu är ju medialandskapet i USA är ju på det sättet helt annorlunda, att det är så indelat från första början. Men jag följer själv med några såna här e-postlistor som är just för amerikanska Army Vets. Och där tycker jag att det har varit förvånansvärt kritiska rösta mot Trumps agerande i många saker. Och sen är det ju det att officerare och soldater är väldigt lojala. Alltså i alla länder, så, eller i både USA och Finland, så är det ju inte deras uppgift att gå ut och diskutera politik. Men jag tycker ju synd om dem. Jag menar, jag har ju många gamla kollegor, vettiga, kloka människor som är amerikanska militärer eller också amerikaner som amerikanska diplomater som har jobbat på olika poster i USA:s utrikesadministration. Och jag vet ju för säkerhet att många av dem är ju engagerade i olika former av såna här motståndsrörelser, låter för dramatiskt, men alltså protestgrupper mot den förda politiken som hjälper till exempel folk som har blivit kickade då det var det här USAID debacle och han Trump la ner stora delar av den verksamheten, så det finns ett sånt där organiserat motstånd och starka röster som talar mot honom, men vi hör ju inte så mycket av det, och det hörs inte på i det där politiska, eller vad säger jag, det här vet Oskar säkert mer om, men jag drar nu bara paralleller till liksom, de människor jag känner själv så är ju definitivt inte nöjda och inte heller tysta.
samtidigt så jag tror att det är väldigt viktigt att vi påpekar, för vi har inte ännu nämnt det, att en orsak varför många upplever att här finns en så enorm konflikt just nu i Trumps agerande och hans tidigare uttalanden är ju att han har i såväl valet 2016 som 2024 fört fram sig själv som fredskandidaten. Mm. Och det har ju varit hans budskap, alltså att Hillary Clinton kommer att starta krig, Kamala Harris kommer att starta krig, men han är fred själv, har han sagt i vissa tal. Och det här är ju ett jippo, jag vill inte nödvändigtvis säga lögn, men en falskhet som har gått hem. Alltså vi har sett kolumnister i New York Times, alla möjliga journalister och mediafigurer helt med hull och hår svälja det här påstående på basis endast av hans retorik. Alltså. Och det är ju nu även så blir det ju sen svårt för människor att sätta ihop det här. Om vi minns för några månader sen så diskuterades det på alla var i vissa håll om huruvida Trump borde få Nobels fredspris. Alltså, yeah. Den här kontrasten mellan vad han säger och hur han agerar och hur mycket media har varit en del av det är häpnadsväckande.
Det var det som Elli Flen du påpekade här tidigare, att det beror tydligen på vilken dag man stiger upp till. Jag det där skulle ha massor mer att diskutera mer om, men tiden börjar rinna iväg för oss, så att jag drar ett streck för diskussionen här, och ni som lyssnar så ni får som vanligt gärna ge era synpunkter på adressen slaget@yle.fi. Elli Flen var det ni hör det här tidigare, fredsbevarare i Afghanistan, och hon är kommunikationskonsult också. Så hörde ni Oskar Winberg som är USA-forskare, och framtiden utvisar vad som händer med populariteten ännu för detta krig i USA, när kanske fler och fler kommer av de amerikanska soldaterna kommer hem i blykistor. Det är ju sånt som brukar påverka opinionen det också. Jag tackar er för sällskapet, och tack till er också som har lyssnat.